det är otroligt oroväckande. Alltså, vi har ju absolut inte en situation i Finland att vi skulle ha för många anställda inom social- och hälsovården.
Det blir dyrt, men det här är helt, man kan säga att det är en ödesfråga för det finska samhället.
Vår bäddavdelning på sjukhuset har varit praktiskt taget proppfull.
Det är kris inom vården, det har vi hört länge, och många vet av egen erfarenhet att man kan få vänta länge på att få vård och komma till olika undersökningar inom det offentliga om läget inte är helt akut. Men är saker bara sällsynt illa organiserade, eller har vi faktiskt kris inom vården? Och vilken blir den bärande frågan i de stundande valen för just vårdens del? Ja, det ska vi tala om den kommande kvarten här i Nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Sofia Kajander, som är politisk redaktör här på Svenska Yle. Om vi börjar med det allra viktigaste, Sofia Kajander, politisk redaktör. Får man vård i Finland om man behöver och om man inte har pengar att betala så att man skulle kunna gå privat?
Det får man ju nog. Men det kan dröja ett tag innan man kommer i kontakt med vården. Alltså det är den här tillgången till vård som är det här problemet som vi kanske tampas med i Finland. Alltså vårdköerna. Men sen när man så att säga kommer in i rullorna så då är ju nog kvaliteten på vården väldigt god. Speciellt specialsjukvården fungerar väldigt bra. Om man har akut nöd så får man absolut också vård.
Just det, så när man väl får tillgång till vården då funkar det. Men att komma dit så det...
Precis, och speciellt på glesbygden så är det ju många som har fått längre avstånd till sin service också nu med, i takt med att det har skett ganska många nedskärningar i servicenäten.
Sofia, du har gjort en sån här enkät till de tvåspråkiga välfärdsområdena så här inför valet som ligger där bakom dörren. Varför ville du göra en sån här enkät?
Vi har ju hört väldigt många negativa rubriker då med sparprogram för flera hundratals miljoner, stängning av hälsovårdscentraler, äldreboenden och också många olika fall där man ser att någonting har gått snett, någon har behövt vänta länge på en FPA-skjuts och så vidare. Men, och dessutom har det gjorts också undersökningar där man ser att medborgarnas förtroende för den offentliga vården har fått sig en törn helt på riktigt, och det är så att majoriteten av finländarna tycker att servicen på deras hemort har blivit sämre, eller de upplever det åtminstone efter att välfärdsområdena tog över vården från kommunerna. Så att nu när vi blickar mot historiens första dubbelval i Finland, välfärdsområden och kommunalval, så är det verkar som att det är mycket som står på spel, och därför vill jag nu faktiskt fråga de som sitter i de här välfärdsområdesfullmäktigarna, har suttit där nu de tre första åren, att hur är det på riktigt, hur har de upplevt den här perioden?
Just det, stämmer det. Har vården blivit sämre, och kom det fram bland de här alla över 140 svaren som du fick?
Det främsta är ju att alltså 80% av de som svarar av de här 140, som förstås inte alla, men 80% tänker ställa upp för omval nu på våren i april, och 70% också i kommunalvalet, så det är väldigt många sådana som dubbelkandidaturer.
Och som vill fortsätta, det är alltså människor som
precis,
tycker
att de, ja. Trots alla de här krisrubrikerna. Vi vet ju att partierna har haft svårt att fylla sina listor nu inför kommunen och välfärdsområdesvalet. Och det kan ju vara så att det är de här mest optimistiska som nu också bara har svarat på den här enkäten. Så jag ska inte göra något anspråk på statistisk signifikans här.
Men ändå intressant.
Och det som också kom fram, som jag tyckte var intressant, var att över hälften upplever att de inte har tillräckligt med makt att bestämma över vården i sitt område när de sitter i de här vårdfullmäktigena. Många tyckte att det är styrelsen som gör alla beslut, eller att tjänstemännen har allt för mycket makt när det gäller de här besluten. Och flera sa att de känner sig som en sån här gummistämpel bara på de här besluten när de sitter i fullmäktige. Så att jag tycker det var överraskande ändå att fast så många tycker att de känner sig maktlösa, så är det ändå jättemånga som vill ställa upp på nytt. För att man kanske ändå upplever att det är bättre att sitta med och påverka än att inte vara med.
Just det, försöka göra någonting alltså. Men hör du, om vi nu tittar regionalt, vilket du har gjort, vad var det som stack ut?
Nå, väldigt många lyfter ju den här statliga finansieringen som man tycker att inte räcker till. Till exempel Östra Nyland var ett sånt område där man väldigt mycket lyfte fram det här att pengarna räcker helt enkelt inte till. Staten måste ge mera pengar. Så var det också på många andra håll, Österbotten och egentliga Finland till exempel. Man har gjort jättestora anpassningar i servicenätet och stängt många enheter till exempel. Men så fanns det också, vi har hört många rubriker om Vanda Tjärvo som har kämpat med ekonomin och är till och med på den här statens speciella liksom observationsklass när det gäller ekonomin. Att det har gått ganska dåligt på det sättet, men ändå var man väldigt positiv där och framhöll att många saker går nu bättre än när kommunerna hade hand om vården. Så att lite, det handlar tydligen lite om mindset här. Mm. Sen kan vi också lyfta det här, jag frågar också om den språkliga servicen, eftersom vi ju riktar oss till de tvåspråkiga områdena. Och där stack speciellt egentliga Finland ut, alltså Åboland med skärgård och så vidare. Där lyfter man fram att den svenska servicen är ytterst svår att få inom många områden. Äldreomsorgen till exempel och sen många sådana specialområden som elevvård, barnpsykiatri och så vidare.
Det är nog jättebekymmersamt, för där finns ju väldigt mycket svensktalande.
Väldigt, och just stängningen av beddavdelningar och så vidare så har ju drabbat speciellt då den här svenskdominerade skärgården och Pargas Kimitoön och så vidare. Åboland sjukhus till exempel behövt hålla stängt på grund av personalbrist. Så att där var svenskan ett ämne och många har då fått längre sträckor för att ta sig till den här svenska vården. Och fast i Österbotten kan jag nämna att där var det helt tvärtom. Där är finskan i minoritet och där var det snarare så att finskspråkiga upplever att de inte får vård på sitt modersmål.
Nå, hör du, Helsingfors är ju då inte med. Det finns inget välfärdsområde för Helsingfors, för det gjorde en särlösning i och med att HUS specialsjukhus sjukhusområden finns här. Men hur ser det ut när man tänker på vården i huvudstaden?
Helsingfors är ett område som har en bättre ekonomi än resten av landet och det har också den här särlösningen sett till. Sen när det gäller specialsjukvården så HUS har ju varit i kläm väldigt mycket i den här finansieringsmodellen och det har lyfts i många omgångar. Man har stängt ner flera sjukhus. Det har drabbat också ägarkommunerna eller ägarområdena, alltså Västra Nyland och Östra Nyland. Mm. Så att HUS har riktigt speciella finansiella problem.
Nå, hör du, det sägs ju ofta att de här välfärdsområdena har problem med finanserna därför att de ska täcka för sådana här budgetunderskott som då ligger i framtiden, alltså typ 2026 nästa år. Men förlåt en yngling som man brukar säga, hur är det här möjligt? Varför har vi redan nu liksom budgetunderskott för 2026?
No, det här handlar ju alltså om ackumulerade underskott som kommer från den här kommuntiden som hänger kvar. Att väldigt många områden har ju fått sin ekonomi redan på det sättet i balans att man på årsnivå gör överskott. Men att det hänger kvar det här gamla liksom vårdskulden kan man säga. Och här har ju staten ändå en väldigt stram tidtabell som redan när man klubbar igenom den här social- och hälsovårdsreformen så har man satt den här gränsen på 2026. Och det har ju nog de flesta områden tyckt att det är en jättehård deadline och man har kämpat för att klara av att täcka de här underskotten. Och krasst sagt så är det nog så att den här tidtabellen har också lett till väldigt snabba nedskärningsbeslut. Om man tänker att man på några år har behövt bygga upp en helt ny organisation och administration och samtidigt spara alltså flera hundra miljoner. Så det här har lett till liksom nedskärningar i väldigt snabb takt och därför har man också velat ha mera tid på sig att göra de här anpassningarna.
Just det, så förstår jag rätt att det är den här gamla vårdskulden från kommuntiden som till exempel då finansminister Riikka Purra vägrar att så att säga, ge mer, längre betalningstid för.
Precis, men också med hänvisning till att det här är något som den tidigare regeringen som klubbar igenom social- och hälsovårdsreformen bestämde om att det står i finansieringslagen och nu har den här regeringen helt enkelt sagt att det här står i lagen, vi håller det här budgetkravet och vi gör inga ändringar.
Just det, och det var regeringen Marin då som sa.
Precis.
Just det, precis. Okay. Sofia, det här krispratet, det florerar ju ändå inom nyhetsrapporteringen och också i riksdagsdebatten har vi sett. Vilken är din bedömning? Är det faktiskt kris inom vården?
Nå, om man frågar de här välfärdsområdespolitikerna, så 2/3 svarade då i den här enkäten att det inte är någon kris på deras område eller i vården överlag. Så att jag skulle säga att lägesbeskrivningen skiljer inte sig så mycket. Politikerna håller med om att det finns utmaningar, personalbrist och så vidare. Men det kanske handlar om den här attityden, att vill man blicka framåt, accepterar man de här finansiella ramarna som staten ger eller opponerar man sig? Till exempel en politiker svarar att det är inte kris i Finland, det är kris i Gaza som ligger i ruiner. Alltså, man kan alltid jämföra med någonting annat. Att det handlar nog om att tycker man att upplever man att den här finansieringsmodellen är rättvis eller inte. Alla drabbas av de här strama finansiella ramarna, men det handlar kanske i slutändan om huruvida man accepterar dem eller inte.
Det är säkert sant då, förstås, kris eller kris. Jag menar, det beror på hur man definierar och relativiserar.
Och hur vill man se att det kommer att bli bättre i framtiden.
Men hör du, Sofia, hur är det när nu säger att invånarna upplever att vården har blivit då sämre eller det är mycket svårare att få tillgång till vård? Men den här enkäten som du har gjort visar ju på att de förtroendevalda nu inte alls tycker att det egentligen är någon kris i vården så där desto mera. Och man ju faktiskt får sen då bra vård bara man väl så att säga kommer åt den. Så kan man tänka så här då att har vi kanske egentligen haft det för bra för länge? Att är vi lite bortskämda nu då här?
Nå, det är nog om vi ska vara helt ärliga med syftet med hela den här social- och hälsovårdsreformen och varför vi har gått in för det här nya systemet med 2 olika förvaltningsnivåer är ju för att man ansåg att det blev för dyrt när kommunerna skötte den här verksamheten och kommunerna klarar inte heller av att betala de här specialsjukvårdsräkningarna. Så att det här är helt ärligt ett sätt att spara och att centralisera genom att ha de här bredare axlarna som vi har hört så mycket om. Alltså att centralisera och effektivera servicen till större enheter. Och det kommer också helt automatiskt förstås att betyda att vi har färre boenden och enheter ute på glesbygden. Utan det här, vi har levt över våra tillgångar om man ser på. Och det hör vi också i den nationella debatten om vår ekonomi i Finland. Att vi måste spara, vi lever på skuld. Och det gäller i allra högsta grad också för social- och hälsovården.
Men hör du, jag har fäst mig vid ett sånt här dråpligt, för att nu inte säga ändå absurt exempel från egentliga Finland då Pargas Chimitojen bland annat med då välfärdsområde Varha och deras tårtpolicy. Och då var det ju så då att de som nu då bor på Varhas äldreområden, så tidigare kunde man få tårta om man fyllde 80 eller 85, men eftersom det här då skulle harmonieras eller bli lika rättvist då för alla, så får inte de här åldringarna längre någon tårta. Utan om det är under 90, utan man får tårta då på Varhas bekostnad först när man fyller 90, inte alltså 85. 90, 95 och 100. Och inte heller så bjuds det på tårta på morsdag eller farsdag eller ens på självständighetsdagen. Eftersom välfärdsområdet sparar då i tårtbitar. Så ett sånt här tårtbeslut, det säger ju nog en hel del om både läge och prioriteringar och ska säga, nivån på beslutsfattande. Att då infinner sig frågan att är läge faktiskt så illa att man inte kan bjuda åldringar på tårta på självständighetsdagen?
Finansieringen är verkligen så ansträngd att man, och speciellt äldreomsorgen då som serviceområde, det är ett enormt område. Vi har en åldrande befolkning det här servicebehovet växer hela tiden. Vi får flera äldre som behöver service, så att det är nog faktiskt ett sånt område som drabbas kanske proportionellt sett jättemycket av de här nedskärningarna. Och i ett läge där vi nu på riktigt har mindre pengar till förfogande för den vård som vi ska sköta, så det är nog ett faktum att vissa äldre på vissa områden så kommer nu bara att bli utan sin tårtbit. Att det här är en konsekvens av den politik som nu förs.
Det låter ju väldigt, väldigt tråkigt om man skulle gilla tårta och kanske tycka att den där lilla guldkanten inte skulle behöva nu.
Absolut. Och man vet ju aldrig att när ekonomin får på fötter och allting går ju nog, ser ut att gå mot det bättre. Och då kan det ju kanske bli möjligt igen att servera tårta när de här effektiveringarna faktiskt börjar ta fart.
Tack Sofia Kajander för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Sofia Kajander som är politisk redaktör här på Svenska Yle. Nyhetspodden utkommer varje vardag genast på morgonen. Och lättast hittar du oss via arenan, så logga gärna in där, favoritmarkera oss, och då får du bud om alla nya avsnitt. Producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.